mänsklighetens historia. Det handlar om Bibelns version av mänsklighetens historia. Det är så att Gud inte bara hör till det andliga och gör det till, utan Gud kommer mycket mänskligt att göra. Det är roligt att se vad Bibelns perspektiv på historien är. Det börjar i Bibelns personal att tala om att Gud är förutsättningen för all tid. Gud är själva livsprincipen, att vi kan leva, födas, att vi föds, att vi kan leva, att vi andas, att vi kan se, att vi kan höra, att vi kan förstå. Och allt här ska fungera, det ska vara självklart. Det är jobbigt att vara på morgonen, kroppen och se om man har ont och sånt på sig själv. Det är stort för det, men allt det där ska fungera. Man kan ha en ut på morgonen. Han tar det ut sig, att vi kan leva i livet, att vi kan möta människor och lyssna, att man kan tänka, vara. Jag tänker så att Gud är principen för det här. Om då Gud skulle dra sig tillbaka så skulle vi inte göra sig det. Men Gud är som håller kontakten och visar att det är frågor. Gud skapade den värld vi lever i och kronan på verket från människan. Gud skapade människan till sin avgivelse. Men finna saker. Till att vara i världen. Till att fungera på liknande sätt som Gud fungerar, till att vara förvandlare, till att kunna vara kreativa, till att kunna skapa, till att kunna kommunicera och allt som vi kan lägga in att vara för oss av Gud. Och så ser vi också tidigt i Bibeln hur någonting gick galet. Hur människan bröt med Gud, de struntade i hans vilja och kom i sin egen väg. Det är inte svårt att se hur historien har fortsatt på det sättet, att människan har fortsatt på det sättet, sluttat i vad Gud har sagt och på sin egen väg. Ibland med förödande konsekvenser för många människor. Vi hade mötesplatsen uppe på körfältet, det var ju dött på kvarterar sista eftermiddagen av partierna. Vi bjuder på fika och erbjuder en mötesplats på fikaplatsen. Våra stammisar, den äldre mannen, han satt och så läste jag ute i stället. Han började bara bläddra lite grann och så tittade han på stan. Det är så mycket i den här världen. Det är så mycket i den här världen. Men det känns som det var. Det är sämre, sämre än att folk har en sån här. Men egentligen är det en fulltidlig folk det jag sa. Människor bryr sig inte om vad Gud har sagt. De går sin egen väg och handlar på sina egna.
Ibland har det som sagt förödande konsekvenser för många andra. I Bibeln kallas det synd. Och med synden kom också döden in i världen. Nu tänker jag inte i första hand den fysiska döden. Jag tror att det här pekar på en andlig död. Alltså att den här fria, öppna, ja, trådlöshet, trådlös problem var det här. Vet ni varför inte vi fick igång den här? Det fanns ingen kontakt från mottagaren till vägguttaget som skulle kunna bära signalerna upp dit, och då är det inte lätt. Och det är egentligen en liten illustration också, att det är som att kontakten tas bort mellan Gud och människan. Vi är andligt döda och kan inte kommunicera med Gud som vi skulle göra. Hoppar vi då framåt i historien så möter vi Jesus Kristus, en välkänd historisk gestalt i vår historia. Jesus sa bland annat så här i Johannes evangelium kapitel 3, hittar vi det. Om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Att bli född på nytt, det är inte så lätt att fånga det här uttrycket. En man han samtalar med, han får inte ihop det. Hur ska det här kunna gå till? Har man fötts fram så har man väl fötts fram. Jag kan liksom inte komma in i min mamma igen och födas en gång till. Så ungefär går hans argumentation. Och Jesus säger att det handlar inte om det, utan det handlar om att man måste födas andligen. Det måste få till något nytt i människan. För att kontakten med Gud ska återupprättas. Människan måste väckas och få ett andligt liv. Hur går det till? Ja, det knyter vi er och det knyter oss till historien. I andra Korintierbrevet 5, versen 18-20, där en av de mest centrala bibeltexter vi hittar i Nya Testamentet skulle jag säga. Där läser vi, Paulus skriver: allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Allt har sitt upphov i Gud. Han försonar världen med sig själv genom Kristus. Nyckeln till alltihop ligger i Jesu död och i Jesu uppståndelse. Jesus har banat väg till försoning och till förlåtelse. Han dog, han blev begravd, han uppstod igen. Och det här illustreras i dopet, kanske bäst i pingstkyrkan eller beteskyrkan egentligen, där man har en dopgrav och där man sänker ner den som ska döpas. Alltså man dör med Jesus, man begravs med Jesus och man uppstår till ett nytt liv. Det är liksom symbolspråket i det vi gör i dopet. Vi har dött med Jesus, vi har begravts med Jesus, vi har uppstått med Jesus. Så säger Paulus det. Alltså Jesus gör det här för vår skull. Och det är precis som om vi vore med. Att vi dör där när Jesus dör. Att vi blir begravda när Jesus blir begraven. Och att vi får uppstå till ett nytt liv. Där synden inte längre finns. Där vi är försonade, där vi är upprättade. Och där kontakten med Gud på nytt finns där. Då sätter in kabeln i väggen igen. Så att det blir kontakt och det fungerar. Jesu död och uppståndelse räknas oss till godo. Och i den lutherska traditionen som EFS då tillhör så säger vi att det finns två vägar att tillgodogöra sig det här. Det ena är trons väg. Tron, den uttrycker Johannes med att åt den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Tro är att ta emot och så räcka ut handen och säga ja tack. Jag vill att det här ska vara för mig. Jag vill att det Jesus har gjort ska få räknas för mig. Jag vill vara en som har dött med honom. Jag vill vara en som uppstår med honom. Och lever ett nytt liv tillsammans med honom. Och det andra sättet vi pratar om i den lutherska kyrkan det är dopet. Dopet som också är kopplat till Jesu död och uppståndelse. Det är ju inte vattnet som är märkvärdigt. Det är inte prästen som är märkvärdig. Utan de löften som Gud har knutit till det här med dopet. Och det kopplar oss väldigt tydligt till Jesu död och uppståndelse. Jag har flera av de här doptexterna som vi inte läste nu. Men som Romarbrevet till exempel. Där det sägs precis det här. Att vi i dopet dör vi med Jesus. I dopet uppstår vi med Jesus. Och vi får börja ett nytt liv. Där Gud bor i oss. Där Gud verkar i oss. Där Gud gör sitt verk i oss. Det vi har sagt idag är att vi vill att Vera ska ha del av det Jesus gjorde. Det står så härligt i en av de här bibeltexterna. Jag försöker att låta dem välja bibeltexter de här när vi sitter och pratar om hur dopet ska se ut. Men jag vinklar nästan alltid till att den här sista texten, den bör vi nog läsa. Titus. Ni har full frihet, men ungefär så låter det. Därför att den fångar det här på ett så fantastiskt sätt. Vi läser bland annat att Gud räddade oss. Inte därför att vi har varit snälla. Inte därför att vi har varit skötsamma. Inte därför att vi har gjort några rättfärdiga och goda gärningar. Utan därför att han är barmhärtig så räddar han oss. Och så fortsätter det. Därför att han är barmhärtig och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. Återföder, alltså ett nytt liv. Ett andligt liv. Där jag får kontakt med Gud på ett nytt sätt. Vi för in Vera under Guds löften som säger syndernas förlåtelse och nytt liv genom Guds helige ande. Så visar det här på vår tillhörighet till den del av historien som knyter ihop människan och Gud. Tillhörighet till den del av den historien som knyter ihop Gud och människan. Den andra då, tillhörigheten till Gud, den har jag ju redan talat om i det jag först har sagt. Men nu sjöng vi ju så härligt. Det är härligt att se Stig Erik har vaknat på godsidan idag. Han var verkligen på gång här. Men tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få bo i Jesu namn. Så det är en underbar text egentligen. Svindlande tanke, jag får vara Guds barn. Jag tänkte när jag satt och förberedde med Obamas barn slänger i väggen. Men det behöver inte slänga sig så hårt, det gör ju ont. Men
Men Obamas barn, det måste ju vara bland det största man kan vara på den här jorden på ett sätt. Presidentbarn. Jag tror inte att de har roligt liv. Jag är inte avundsjuk det minsta. Men en Obamas barn slänger i väggen. Jag får vara Guds barn. Det smäller betydligt mycket högre. Återigen är Jesu död uppståndelse som har ändrat förutsättningarna för oss. Utan Jesus försonande död så har det inte varit barnaskap det handlat om, utan det har varit fortsatt slavtjänst. För vad blir alternativet för oss? Om det nu är så att Gud finns, om det nu är så att Gud har vissa anspråk på oss, om det nu är så att Gud har en standard som vi ska försöka leva upp till, då blir det slavtjänst. Att försöka göra rätt för mig, att förtjäna någonting. Och så tänker vi så lätt. Att vi ska förtjäna, att vi måste göra rätt för det. Vi måste vara snälla och skötsamma och allt det här som vi kan föra på lista. Men jag kan ju aldrig slappna av. Jag kan ju aldrig känna att jag når tillräckligt långt fram. Jag kan ju aldrig känna att jag blir den som Gud ändå skulle acceptera och säga att nu är det bra. Nu når du helt upp till min standard. Jag tror inte att det är möjligt. Jag vet att det inte är möjligt. Resultatet blir en slavtjänst där jag får leva i rädsla för Gud. Dödsfruktan. Vad händer när jag dör? En dag ska jag stå inför Gud och mitt liv. Jag ska på något sätt visa vad mitt liv har varit. Hur blir det mötet? Och så säger Bibeln till oss. Trots vår synd, trots vår tendens att strunta i Gud och hans vilja, så finns erbjudandet. Vi kan få vara Guds barn. Vi kan få vara Guds barn. Åt den som tog emot honom gav han rätten att vara Guds barn. Det är skillnad att vara slav i ett hus för att vara barn i huset. Eller hur? Känslan att komma hem, slappna av. Man får lägga upp fötterna på soffbordet. Och man får gå och plocka mjölken i kylskåpet. Och man får... Ni känner igen känslan. Jag är barn i huset. Jag är hemma. Jag får slappna av. Jag behöver inte krypa runt väggarna och vara rädd. Jag behöver inte fråga om jag får låna telefon och ringa ett samtal. Och så vidare. Jag har ju egen mobil. Nej. Ja, men ni förstår skillnaden. Känslan. Han har gett oss rätten att vara Guds barn. Johannes 1, verserna 11-12. Jesus kom till det som var hans. Alltså när han blev människa. Det är det Johannes skriver om här. Han kom till det som egentligen var hans. Eftersom alltihop utgår ifrån Gud. Han kom till det som egentligen var hans. Men hans egna tog inte emot honom. När de till och med dödade honom, spikade upp honom på ett kors. Men fortsätter Johannes. Åt den som tog emot honom gav han rätten, ger han rätten att få vara Guds barn. Det är en av de saker jag tackar mest för i min egen bön, tror jag. Det hamnar ofta där när jag börjar min bön. Tack att jag har fått barnets rättighet hos dig, Gud. Tack att du har gjort mig till ditt barn. Jag får leva så i din närhet. Att du ger mig fullt tillträde till ditt hus. Alltså det är en häftig tanke. Barn åt Gud. Tillhörigheten till Gud. Och så det sista då. Tillhörigheten till Guds folk. Jag fick lyssna till amerikansk predikant en gång. Han pratar om försoningen, precis som jag pratar om nu ungefär, hur Jesus dör för oss. Men han säger att vi stannar ofta där, att Jesus dör för vår synd. Jesus dör för att försona oss. Men han hade sett ett perspektiv till i Bibeln som han lyfte fram och som han tyckte var så viktigt. Jag håller med honom mer och mer. Så att Jesus stod inte bara för att försona oss med Gud, utan Jesus stod också för att skapa åt sig ett Guds folk som är förenade i honom. Så nya förutsättningar för en gemenskap. Nya förutsättningar för att knyta samman människor. Den kristna kyrkan är världsvid. Och den växer så det knakar. Vi tror inte det när vi bor i Sverige. Vi förundras över när det byggs en ny kyrka. Eller sådana här saker vi kan höra. Men den världsvida kyrkan växer så det knakas. Så det knakar. Afrika rusar fram med stormsteg. Stora delar av Asien. Kina håller på att förvandlas i grunden. därför att Guds rike, den kristna kyrkan, växer. Det är häftigt att träffa. Jag har varit med om det här ett antal gånger. Möte med en sydafrikan i London, i en kyrka i London. Vi kom båda som lite främlingar på sätt och vis. Och det var så lätt att hitta varandra. Det var så lätt att umgås tillsammans ett par tre dagar. Det fanns någonting som knöt oss samman, som vi kunde utgå ifrån. Sen hade vi otroligt olika bakgrund och kultur och allt möjligt sånt. Men den där kärleken i att vi är syskon, vi är barn åt Gud. Den knyter samman. Eller att möta en person från Australien och känna samma sak. Vad häftigt. En syster, till och med Finland kan det kännas bra. Men för mig har också den lokala delen av Guds folk kommit att betyda mer och mer. Att få ha ett sådant sammanhang. Och det tror jag dopet säger väldigt mycket om. Vi gör det så lätt till en individuell sak. Man tar ställning för något om man gör så här. Men jag tänker dopet som någonting som drar mig in i Guds folk. Och förenar mig med andra kristna. Ge mig ett sammanhang att växa upp i. Så tänker jag om den lokala kyrkan. Tänk att få tillhöra ett sådant sammanhang som EFS-kyrkan i Östersund till exempel. I de flesta samfund innebär ju dopet faktiskt att bli medlem i kyrkan. Så är det. De flesta sammanhang. Och då tänker jag, en plats där man förhoppningsvis känner trygghet. En plats där man hittar vänner. En plats där man får möjlighet att växa i kunskap och insikt. En plats där man får bidra med den man är. Det man kan. En plats där man får stöttning. En plats där man får vara med och stötta andra. En plats där man får bygga gemenskap. Det är stort. Och Frank som leder gudstjänsten idag, han sa till mig tidigare i höst att någon gång skulle han vilja säga vad det betyder för han att vara med i församling. Och vi kom fram till att det kunde väl vara ganska bra tillfälle nu. Så du får chansen, Frank.
Äntligen. Ja, men att jag blev ju med i den här församlingen för ett år sedan kanske. Kan någon sånt, Bertil?
Kanske två till och med, jag vet inte riktigt.
Ett och ett halvt och sånt. Och det har betytt så otroligt mycket för mig. Ni har behandlat mig så otroligt väl. Det känns som att jag har fått liksom... Jag bor ju 60 mil från min familj. Men här har jag hittat en ny familj. Och det låter lite klyschigt, men det är så. Ja. Det är som svårt att förklara varför det har betytt så mycket. Och så. Men det har det verkligen gjort. Ni har liksom omslutit mig. Och det tackar jag hemskt mycket för. Keep on doing it. Fortsätt så. Tack.
Ja, egentligen är det ju så att det bästa håller sig på god fot med dig, för du är ju boxare. Nej då, det är härligt att höra, Frank. Dopet handlar om tillhörighet. Tillhörighet till historien. Den historia som framförallt knyter samman människor och Gud. Det handlar om tillhörighet till Gud, att få vara ett Guds barn. Och det handlar om tillhörighet till Guds folk. Jag tänker det, mitt liv har fått rötter. Mitt liv har blivit insatt i ett sammanhang. Och det är ett stort och meningsfullt sammanhang som jag får leva i. Amen. Låt oss be. Gud, hjälp oss att fatta hur angelägen du är om oss var och en. Hur angelägen du är om att få kontakt. Tack för alla de sätt du har visat det på. Tack Jesus för att du kom hit och öppnade alla möjligheter för oss. Banade väg för oss. Tack för din död. Tack för din uppståndelse. Så tackar jag också för att du har gett oss till varandra. En utmaning att bygga gemenskap. en utmaning att skapa förutsättningar för varandra. Lär oss mer vad det betyder. Amen.